Härligt att vara här. Så roligt att vi har Easter, så roligt att just du är här. Och idag ska vi ha en full dag, som inte bara är en lång och full dag, utan en dag fylld av bra grejer. En dag då vi hoppas att Gud vill ge något och göra något som känns också fräscht. Det är inte bara något gammalt som vi redan kan och vet och har upplevt, utan Gud gör alltid något nytt. Så vad du än tänker om den här dagen, så tänk dig, okej, Gud, vad vill du göra för nytt i mig idag? Och idag kommer vi ha ett lite fokus på den här kraften som finns i Gud. Men samtidigt, det är nu lördag, det är påsklördag. Och igår firar vi långfredag. Det är lite konstigt att fira att Jesus dör. Men vi firar ju det för att det leder ju till något. Och det har en stor betydelse. Men den här dagen, det är en sån här riktigt mitt emellan dag. Men på en konferens, då brukar det vara typ bästa dagen. Men i lärjungarnas liv, påsken när Jesus dog, var det en riktigt mitt emellan, riktigt sämsta dagen någonsin. Och jag vet inte om jag sa vad jag heter, men du hörde kanske det. Benjamin Sträng heter jag, och jag är gift med Olivia som också predikar här i torsdags. Vi är två av pastorerna här i Sion, vi är flera pastorer och flera som jobbar här. Men vi är här, jag kommer egentligen från Vasa, men jag också, vi bodde i Umeå ett par år och så kom vi tillbaka för ett halvt år sedan. Och det är väldigt roligt att vara här. Och få faktiskt liksom bara vara del av det som händer. För det här är inte bara något som händer i Vasa. Det här är något som händer över svensk Finland. Över en ganska stort område. Vi har folk från Västerbotten, Österbotten, Nyland. Lite överallt. I kväll har jag hört att vi har lite en del finsktalande vänner som kommer hit. Det är liksom, det drar när Gud gör något. Det är inte för att det är så häftigt först och främst. Utan Gud gör något. Och jag tror att man märker det. Det är det handlar om. Så, men den här rubriken för idag, den här morgonen, ska jag försöka tala om det som är så upp- och nedsvängt. En logik som är annorlunda. Ni som var på Uprising här för två veckor sedan, ni hörde en del av det här. Jag valde samma rubrik för jag tyckte den var så extremt bra. En upp- och nedvänd logik. Och hela temat, joy, det är ju något bara som är fel svängt. För att när man ser runt i världen när man läser nyheter, det är inte joy som är huvudrubrik. Utan det är nog ganska mycket annat. Eller hur? Och därför så är ju glädjens budskap, den goda nyheterna, vad Jesus gör, det är paradoxalt. Det är liksom nästan en skymf mot en del. Det känns så här, varför snackar du om det här nu? Kan du bara öppna ögonen och se vad som är på riktigt? Det där är inte på riktigt. Den här världen är på riktigt. Sorg och smärta och krig och ångest, det är på riktigt. Men så har vi också en Gud som är på riktigt. Om du tror på Gud så är det ganska stor sannolikhet att någon någon gång har haft en åsikt om det. De kanske inte har sagt det, men de har troligtvis tänkt det. De flesta som inte själv tror på Gud så tänker att du som tror på Gud, alltså kan du snälla bara gå vidare i livet? Kan du liksom inse att vi lever, vi är modern tid, vi lever på 2000-talet, det här var länge sedan, på medeltiden, fine, man visste kanske inte bättre eller ännu längre tillbaks. Jag vågar inte säga så mycket när vi har sett teologer på plats här också, bland oss, Markus och andra. Men det fanns en tid när det liksom var rimligt att tro på Gud. Men nu då, det är kanske inte rimligt att tro på Gud. Det är liksom, det är orimligt, det är dumt, det är bara människor som är svaga som behöver ha Gud. Eller är det så? Men att bli ifrågasatt, det är ju aldrig roligt. Om någon säger att det är att talar ner din tro eller talar illa om Gud, det är ju aldrig roligt. Men det betyder ju inte att det ändå inte är sant. Och så har vi lärjungarna, den här dagen mitt emellan. De har sett sin vän, sin bästa vän och sin herre Jesus, som har tvättat deras fötter, som har ätit middagar med dem, som har varit deras herre och Gud, som de har bekänt som världens frälsare och börjar förstå att det här är ju Gud. Och så går han och dör. Och blir dödad. Så den här dagen, det är verkligen mitt emellan dag. Det är liksom ett glapp mellan att allt var fantastiskt och Jesus är med oss. Till att Jesus är borta och det, nu är det ångest och mörker. Alltså, finns det ens någon mening att leva? Förmodligen tänker jag att de tänkte så. Det händer saker, det blir ett space och man fattar inte vad som händer. Det blir liksom ett space eller ett gap, ett glapp mellan det som är roligt och det som sen kommer bli bra. Men här mittemellan, det är ju fruktansvärt. Det är inte roligt att vara i ett läge där man inte vet vad det kommer bli. Det är inte roligt att vara i ett läge där ens bästa vän kämpar för livet. Eller där ens bästa vän inte längre finns. Kanske har lämnat en. Kanske varit med om något som har gjort att den faktiskt försvann ur ens liv för gott. Jesus försvann ur lärjungarnas liv. Och det blev ett glapp. Den här lördagen suger i deras liv. Och så handlar det ändå om att vänta. De fattar ju inte riktigt vad som har hänt. För Jesus pratar ju så mycket om sin död. Men också att han skulle övervinna. Att han skulle besegra. Men just nu är han död. En död människa kan inte hjälpa någon. En död kompis finns inte där. Har du någon gång slutat se en film eller en serie innan den faktiskt är slut? Eller om du kanske inte är en läsare så läser du första 5 kapitlen i en bok. Och sen säger du att den här boken var inte bra. Men du har inte ens läst halvvägs. Du har inte ens läst, framförallt inte till slutet. Jag hade en släkting till mig en gång. Så han gick hem mitt i en teaterpjäs en gång. Han trodde att teatern var slut. Det var paus. Och han gick hem. Och så här, riktigt dålig teater. Så otroligt dåligt slut. Och senare nästa dag fick han höra att det var bara pausen. Det fortsatte lika mycket till. Och så här var det. Det var liksom ett glapp för lärjungarna. Vad kommer det här bli? Just nu är Jesus inte här. Och det är därför det här är liksom en upp- och nedvänd logik. För livet med Jesus är också sånt. Men Jesus, skulle du inte vara med mig? Skulle du inte ge mig massa kraft? Skulle du inte göra mitt liv lätt och fint och bra? Men nu då? För du finns här. Och många av er som känner någonting på här på insidan som är på riktigt. Det är liksom logiskt att känna att det är riktigt tungt. Och det är på riktigt. Men det betyder inte att det alltid kommer vara så. Och det som den här tiden vi är i och den här världen vi lever i säger ju åt dig, åt mig, att det kommer vara så där och det kommer bara bli sämre. Det finns liksom inget hopp. Det är ett glapp och sen kommer det bli ännu sämre. Det finns inget som säger att Jesus kommer göra ditt liv bra eller Gud är med dig, utan du är för dig själv. Och förmodligen kände lärjungarna så. Och ändå sa Jesus innan sin död, han tvättade deras fötter. Eller han skulle tvätta deras fötter. Vi kan läsa det här i Johannes 13. När Jesus kom till Simon Petrus sa han till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: vad jag gör förstår du inte nu. Men längre fram kommer du att förstå det. När Gud gör någonting ibland i våra liv, så vi förstår det inte i den stunden. Och skulle vi förstå allt som Gud gör, då skulle Gud vara en ultralogisk Gud som vi kan bara greppa och liksom verkligen rama in och lägga in i en box. Men Gud är så mycket större. Så det är ganska skönt när han säger, och frustrerande. Men det är lite befriande när han säger till Simon Petrus: det jag gör, det förstår du inte nu, men längre fram. Varför det? För att Jesus kommer uppstå. Han kommer besegra döden. Och lärjungarna kommer få vara med om det. Men just nu förstår du inte allt. Och vet du vad? Det är okej. Okay. Det är okej okay om någon säger: hur kan du tro på Jesus? Hur kan du tro att den helige ande vill bo i ditt liv? Hur kan du tro på något sånt här? Hur kan du tro på Bibeln? Det är ganska skönt att kunna säga: vet du vad? Just nu förstår jag verkligen inte allt. Men jag tror jag kommer förstå det längre fram. För jag ser att den Jesus som var med mig då, även om det är lite torrt och som ett glapp här i mitt liv just nu, och Gud är lite tyst och jag känner inte så mycket, men jag tror längre fram kommer jag nog förstå det. Tänk om du kan säga det till dig själv i din spegel: allt jag inte förstår nu, jag tror längre fram kommer jag säkert förstå det. Jag var så glad när Filip berättade den här grejen med fåren i älven igår. Man kanske inte var en älv där på Jesu tid, men en flod, en älv. Och fåren som lutar sig fram och ullen trillar ner i vattnet och ullen blir tung och så flöt den iväg. Philips son Fred, de berättade om hans boll. Han hade en boll hemma. Och så hade den också flutit iväg i älven, precis som fåren. Och tänker jag att det gör någonting när en älv finns. eller när vatten finns, någonting förändras. Det som läggs där försvinner iväg. Det som finns där kommer upp till ytan eller åker iväg längs liksom botten. Men när det finns ett flöde, har du sett en vårflod i Kyrå älv eller i Umeälven eller vilken älv du än har sett? Eller en liten lerig bäck. Men på våren, det är bara full fart. Och det bryter liksom loss. Isen börjar lossna. Det händer grejer. På vintern händer ju ingenting. Det är fruset. På ytan i alla fall. Men på våren börjar det brytas loss. Och någonting händer. Det som man inte förstod då, det börjar man förstå längre fram. När någonting börjar bryta igenom. Får flyta där, bollar flyter där. Kanske du själv flyter där. Kanske vi behöver flyta iväg på älven någon gång. Men det händer någonting. När Gud gör någonting. Sen är det så att vi bara vill förstå saker just nu. Och det är därför det är så frustrerande. För att Gud visar inte allt just nu. Vi kan inte fatta allt just nu. Den dagen mitt emellan. Och det är så sjukt rimligt att vara orolig. Det är väldigt naturligt att gråta, känna oro. Känna ångest. Allt det här, det är också sånt som Jesus mötte. Det här har vi hört om redan. Att vara besviken, att vara arg på det som inte blev som vi hade tänkt. Det är en dag mitt emellan. Men bygg inte liksom ett bo där. Slå inte dig ner där och tänk att det här är slutet. Om du är genom en mörk tid just nu, det är inte slutet. Längre fram kommer du förstå det. Och just nu behöver du bara veta en sak. Gud är med dig. Sen är det ju lite provokativt att Bibelns människor, de gick ju själv genom ganska mycket svårigheter. Och så skriver de om sådana här grejer att vara alltid glada. Och man säger, hur Paulus, din lilla lurendreja, varför kan du säga så här? Det stämmer ju inte. Varför ska vi alltid vara glada? Har du inte fattat tema på Easter? Har du varit här? Måste inte alltid vara glad. Och han säger så här i Filipperbrevet 4:4-7. Det kallas för glädjens brev. Det patetiska och roliga, det är ju att Paulus sitter i fängelse och skriver om glädje. Det är underbart. Så säger han, gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag dig, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Ja, punkt där. Gläd er alltid. Varför då? Jo, för Herren är med er. Herren är nära. Så vi glädjer ju inte oss för att vi känner oss glada. Utan vi glädjer oss för att vi säger och vi vet och vi tror. Vi kanske inte alltid vet det och förstår det, men vi tror att Gud, du är nära. Så det ger mig en orsak att glädja mig. Inte för att jag känner mig glad. Och det här har vi också pratat om. Det handlar inte om att vi känner oss så lyckliga och glada och att allt ser bra ut. Och du drar på dig ditt fulaste, finaste kristna smile så du åtminstone ser lycklig ut. Men vet du vad? Gud ser vad som finns bakom och det är mycket viktigare. Så du behöver inte låtsas. Sen får vi le i kyrkan. Och vi får vara glada och vi ska vara glada. Glädje är alltid i Herren. Det är inte en glädje bara i hjärta. Det är en glädje som syns. Och när Paulus skriver det här brevet, Filipperbrevet, eller till Filippi, så är det en tydlig skillnad på att känna sig lycklig och känna sig glad. Ingen är väl glad om man är fängslad. Oskyldigt fängslad med sin bästa kompis. Det är tunga omständigheter. Han har människor runt sig som absolut inte vill hans bästa. Men han säger att jag tänker fortsätta glädja mig. Jag ska inte låta mig skrämmas. Glädjen är alltså praktisk. Den tar sig uttryck i mina attityder. Hur jag börjar se på livet. Glädjer alltid Herren. Det som nu var en vinst ser jag som en förlust. Totalt omsvängt. En annorlunda logik. Det finns mycket att glädja. Läs Filipperbrevet. Vi hinner inte läsa allt nu. Men så säger Bibeln så här i Romarbrevet. Och det här är också ett tema för den här helgen. På engelska, men jag tar det på svenska. Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron. Så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. En mening, extremt mycket innehåll. Förutom ordet må, så tror ni fattar det mesta. Må betyder väl så här. Låt det då bli så. Låt hoppets Gud. Det är en Gud av hopp vi lever med och tror på. Om du undrar vem är Gud? Han är en Gud som ger hopp. Och inte bara tro på hoppets Gud, utan låt hoppets Gud fylla er. Så det betyder, om du tycker att det har varit torrt att tro på Gud eller vara kristen, att det är tungt. Vet du vad? Det är jätterimligt. Det är superlogiskt. För att i oss själv, genom att bara tro lite hårdare på vad Jesus gjorde, genom att läsa Bibeln lite hårdare, så händer det inte så mycket. Men om vi har en bön till Gud, att Gud, fyll mig med glädje och frid i tron. Så att jag får överflöda. Tänk igen på den här älven där isen börjar brista. Där Freds lilla fotboll och fåre från Philips predikan. Allt börjar flyta iväg. Ett överflöd, det är inte att det är på lägsta nivå. Ett överflöd, det är att det är på en nivå att saker flödar över. Och när något flödar över, det blir lite översvämning. Det märks, det syns, det finns en kraft i det som flödar över. Låt nu hoppets Gud fylla er. Och så säger, men jag fattar inte riktigt det här. Men vet du vad, det är okej. Okay. För längre fram kommer du förstå det. Men låt det här få bli en bön. Låt det här få bli en längtan. Och skriver du ner, det är bra, alla sitter här. 90% sitter och tar anteckningar, säger jag. Nej, inte riktigt. Men skriv ner grejer. Ta de här bibelställarna i alla fall. Romarbrevet 15 och 13. Låt det få bli en bön. Gud, fyll mig. Jag behöver glädje. Vem behöver glädje? Vem behöver frid? Jag behöver det. Behöver du det? Inte en ytglädje, men en djup glädje från himlen. Okej. Okay. Men så tänker jag så här. Vi pratar igenom en upp- och nedvänd logik. Guds rike, det är upp- och nedsvängt. Förlorare blir vinnare. De som tror de är vinnare och har gjort allt rätt, de kommer inte ens in i himlen. För det handlar inte om vem vi är, hur bra vi har lyckats. Det handlar om hur Gud ser på oss och vårt hjärta. Och så står det så här i Korintherbrevet, 1 Korintherbrevet 1 och 26. Från Nubibeln. Syskon, tänk på hur det var när ni själva blev kallade. Det var inte många av er som mänskligt sett räknades som visa. Inte många som hade inflytande eller kom från en fin familj. Nej, Gud valde ut det som är dåraktigt i världens ögon. För att de visa skulle förskämmas. Och Gud valde ut det som är svagt i världens ögon. För att de starka skulle förskämmas. Det som har låg status och det som världen ser ner på. Kanske det är du någon gång. Det som inte är något, det utvalde Gud. För att göra om intet det som anses vara något. För att ingen ska kunna skryta inför Gud. Det är tack vare honom som ni är Jesus Kristus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet, vår befrielse, och som det så skrivet. Den som vill skryta ska skryta över Herren. Vi får bli lite mer skrytiga, men skryt inte om hur bra du är, skryt inte om hur mycket du har läst i Bibeln, skryt inte över hur bra ditt liv är. Tacka Gud för hur bra ditt liv är och läs din Bibel så mycket du bara kan. Och be till Gud mer än någonsin. Men ska du skryta över något, så skryt över att Gud har kommit ner till dig. Han har älskat dig. För att, inte för att du förtjänar det, utan för att han älskar dig. Skryt mer, men skryt över att Gud är den han är. Vi behöver inte mer försiktiga kristna. Vi ska vara en generation som är stolta över att Jesus gav sitt liv för oss. En generation som är stolta över att Gud är på riktigt. Förstår jag det just nu? I det här glappet där jag inte riktigt fattar någonting. Nej! Men det är okej. Okay. Förstår jag allt imorgon? Kanske inte. Förstår jag allt när jag kommer hem från Easter? Och det är ingen lovsång på morgonen när jag stiger upp. Det är inte ens dinosaurier när jag stiger upp innan lovsången. Hur i hela friden ska jag kunna möta Gud utan två dinosaurier? Ja, vi kan be för dig. Vi kan starta en ny fasteperiod att vi får klara oss utan dinosaurier i lovsång. Jag tror det är möjligt. Men det är ju roligt. Nej, det är roligt. En generation, du som är här, Ibland kollar vi runt när någon går ut. Alla blir så pissnödiga ofta på möten. Jag får aldrig så bråttom på toaletten som när man satt sig ner på en gudstjänst. Man vill hitta någon orsak att gå ut. Så nu vågar ingen gå ut. Snälla, om du har ett sånt behov, snälla gå ut. Annars, vi är snart klara. Men det är bra grejer på gång ännu. Men det jag vill säga är, kolla runt nu. Här är fantastiska människor i den här salen. Vi känner inte varann. Vissa känner vissa. Ni är en liten procent av er generation. Men i Guds ögon, där andra ser ner på er, där ser Gud er. Där andra tycker att ni är pinsamma eller konstiga för att ni firar påsk på en kristen plats eller tror på Gud. Gud älskar det. Han kommer välsigna er. Han kommer resa upp er. Han kommer bygga era liv. Han kommer fylla era liv med den kraft ni behöver. För det här är en generation. Det här är inte något vi gör när vi är mellan liksom, i tonåren eller i ungvuxen ålder. Och sen slutar vi gå i kyrkan. Nej, Gud är inte bara för den här tiden när allt är bra. Och han är inte bara för den här tiden när jag är lite osäker på vem jag är. Han är också för den här tiden när du är 25, 30, 35 och vet exakt vart du vill. Har en karriär framför dig. Kanske hitta till och med en pojkvän eller flickvän eller har en familj eller gifter dig eller allt går bra. Gud är inte bara för dina dödsskuggans dalar utan han är med dig och han vill forma något i dig för den tid som väntar sen. Ni är en generation. Det här är en tid då Gud vill fylla människor som dig och mig, som de du just kollar på här i salen, med sin kraft, med sin glädje, med sin frid. Så att de här frusna älvarna får flöda över. Dra med lite allt möjligt som behöver dras med. Ni fattar bilden. Så det här är alltså helt vanliga människor vi läste om. Som inte var så mycket i andras ögon. Men i Guds ögon, något helt fantastiskt. För han har skapat dig, han har format dig, han har planerat något för dig. Och han gör något i dig. Inte för att du tror så hårt, utan för att han gör något i dig. Sen vill vi inte bli så där jätteudda. Och det är en skillnad på udda och annorlunda. Ingen vill vara udda och vara någon som ingen fattar sig på. Och folk säger alltså... Han går ju ända, han kan bara prata i tungotal på finska lektionen och han, ingen förstår någonting och han läser bara Bibeln på mig på hebreiska och jag fattar absolut inget. Och de här kristna som, nej, det går som inte att förstå dem, det går ju knappt att vara med dem. Nej, vi ska inte vara udda. De här människorna vi läste om i första Korintierbrevet, vanliga människor som fick tag på en övernaturlig Gud, en onaturlig logik som säger att du som inte var något, du är nu värt något. Du som var förlorad, du som kom från en familj som ingen trodde på. Du är något. Så om du är här och kommer från en familj där ingenting har fungerat, alla relationer är brustna. Det är en annorlunda framtid på väg. Om du är här och lägger ditt liv i Guds händer, det är en annorlunda framtid som väntar för dig. För Gud väljer det som ingen annan väljer. Gud ser det som andra missar. Och Gud älskar att fylla människor med sin kraft som längtar efter honom. Men vet du vad? Det går inte att vara normal och tro på Gud. Om normal betyder att vara exakt som alla andra. You are screwed. Det går inte att tro på Jesus som gav sitt liv på korset. Dog, begravdes och upp, liksom, vad heter det? Uppstod, tack. Det är ett ganska viktigt ord i vår tro. Vad gjorde han? Han uppstod. Det går inte att tro på en sån Gud och tänka att jag ska nog leva ganska normalt. Alltså, I'm sorry. Det går inte. Samma kraft som uppväckte Jesus från de döda bor i dig, du som tror på honom. Går det att liksom leva helt normalt? Nej. Och ifall du försöker, det kommer bli ett tråkigt liv. Sorry. Så jag tror vi behöver bestämma oss för att det är okej att framstå som lite annorlunda. Vi behöver inte vara udda. Du behöver inte sträva efter att bli den konstigaste människan på jorden. Vissa kristna tänker tydligen så. Men vi behöver inte vara så. Det är inget Gud att kalla oss till. Han har kallat oss till den här världen. Men vi behöver vara annorlunda. Vi behöver våga vara annorlunda. Vi behöver våga säga, jag tror på ett annorlunda sätt. Jag har en annorlunda logik. Jag som inte var något. Jag som egentligen inte var älskad av någon. Men vet du vad? Gud har älskat mig. Och det förändrar mitt liv. Jesus var annorlunda. Det står att han kom till sina egna, men hans egna tog inte ens emot honom. Och han var ändå människa. Han såg ut som människa gjorde. Fullt Gud, fullt människa. Men hans egna kände inte igen honom. Och hans egna tog inte emot honom. Så om någon tycker att du är lite konstig och lite annorlunda som är kristen, vet du vad? Du är gott sällskap. För Gud kom ner och han blev inte igenkänd. Folk missade honom. Och folk tog inte ens emot honom. Jag tror det var därför han började gå till dem som ingen annan gick till. Han bjöd in människor som var de största syndarna. Han bjöd in människor och han välkomnade ju lärjungarna. Det var en ganska udda skara faktiskt. De var annorlunda i alla fall, men de var nog ganska udda. De välkomnar han. Och vet du vad? Det ger dig och mig hopp. För Gud går inte efter det som syns. Den som ser vettigast ut. Du ser ut som en riktigt bra kristen. Du ler och du klär dig bra. Och ja, du kan allt. Nej. Gud ser till hjärtat. Och påsken. Den här lördagen. Mittemellan. The gap. Ni som varit åtminstone i London eller vet inte, kanske andra ställen. Men finns det mind the gap när man ska på eller av tunnelbanan. Oftast är det när man ska av tunnelbanan. Jag undrar vad som händer när man går på om inte man ser texten. Det är ju samma gap från olika håll. Mind the gap. Vi måste vara uppmärksamma på att det finns ett glapp. Ibland finns det ett glapp i det jag är säker på och det jag inte ännu har förstått. Och det är okej. Okay. Om du tvivlar, det är okej. Okay. Lärjungarna tvivla. De som var närmast Jesus av alla här på jorden. Jesus blev missförstådd. Och jag har en lite random, det här kommer från en låttitel. Everyone is an alien somewhere. Och då tänker jag inte alien som en utomjording, utan jag tänker alien som en alltså främmande eller annorlunda. Alla är annorlunda någonstans. Och vi behöver vara annorlunda i den här världen. Jesus var väldigt annorlunda. Han blev missförstådd. Han kom ju in på en åsna där på Palmsöndag. Folk hade ju hoppats att han skulle komma in på någon stridshäst som en kung. Han kom på en litet åsneföl. Hoppas Jesus inte var så tung. Det var lite svårt att förstå. Vad är det som är på gång? Men alla, och du och jag, vi kan vara lite annorlunda någonstans. Och vi är det. Och vi behöver våga vara det. Och för att våga vara det så behöver vi ta emot kraft från Gud. För det här är inget vi gör själva. Jag vet inte hur många som har varit fulla här någon gång. Jag tar ingen handuppräckning. Förhoppningsvis inte jättemånga. Men jag vet också att här är många som har druckit sig fulla på det ena och det andra. Och det är okej. Okay. Det är inget vi förespråkar och vill uppmuntra. För att det är inte det vi ska bli fulla. Och Bibeln talar att berusa är inte. Ni ska inte dricka fulla. Men ändå talar Bibeln om fylla. Och det är en fylla av den heliga ande. Att bli fylld av, ska vi säga, den helige ande. Det är att bli full i sitt inre. Men på ett annorlunda sätt. Det är inte bara fysiskt. Det är inte så att jag blir berusad. Men lärjungarna blev också anklagade för att vara berusade. Folk skrattade åt dem. Så, de har druckit sig fulla på vin. Och de sa nej, de har just tagit emot kraft från himlen. Blivit fyllda av helige ande. Oavsett vad du har blivit full av någonsin. Men vet du vad, det finns inget som kan fylla en på samma sätt som den helige ande. Och vi har olika erfarenheter. Vissa känner, jag har aldrig blivit berörd av Gud. Jag har aldrig fått ta emot något från Gud. Jag har testat det ena och det andra. Och det, vissa saker funkar, andra funkar inte. Och jag är inte här för att säga att du är fel eller någonting. Gud valde exakt de som tänkte att men jag passar inte in. De valde Gud in. Jakob. Can't take it. Sometimes I just can't take it.
take it and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes are tight. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. You're cynical, I might kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on. Just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really someone I wanna know.
Okay, det här är alltså en sång om den heliga ande, om någon har missat det. Jag visste inte att Coldplay var ett låtsasband, det är de inte. Men de sjunger med Higher Power. Och när jag hör den här, jag liksom, det handlar ju om helt annat. Och det är lite kanske mer nyandligt. Men om man tänker på att den heliga ande är en kraft vi behöver. En högre kraft. You got a higher power. De sjunger lite, you got me dance every second. Och I'm a little bit electric. Och, men vet du vad, när jag blev fylld av den heliga ande, det kändes lite, det är inget bara jag tänker på. Åh, nu tror jag att den heliga ande kom där någonstans om jag tänkte på det. Ja. Nej, det händer något. Vi får kraft från himlen. Och när lärjungarna blev fyllda med den heliga ande, då blev de kritiserade för att alltså, det enda folk tänkte, det är så här, de är bara berusade. De är så annorlunda, men de har säkert varit på en fest och druckit sig fulla. Det är nog det handlar om. Men de vet att det här är en higher power. Det är en högre kraft. Och så här står det i Johannes 7:37. På sista dagen som var lövhyddofestens höjdpunkt stod Jesus upp och sa: om någon är törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram som det står skrivet. Och med detta menade han anden som de trodde på, som de som trodde på honom skulle få. Här har vi glappet. Men anden hade inte kommit ännu eftersom Jesus inte hade förhärligats. Så lärjungarna väntar på kraft från himlen. De vet inte ens riktigt vad det är. Men de vet att Jesus sagt, det här ska vi vänta på. Och lite senare säger han, eller senare på annat ställe, Lukas 24. Och jag ska sända er vad min far har lovat. Men stanna här i staden tills ni utrustas med kraft från höjden. Så om vi vill få den här, vad ska vi säga, det vi behöver bli utrustade med, ibland behöver vi stanna här och vänta. Den här lördagen mittemellan, det här glappet mittemellan, mind the gap, ta vara på den här stunden när du säger, Gud, finns det inget mer? Ska jag bara sitta på möte efter möte på Easter? Jag blir ju inget annat än lite domnad i mina bakmuskler. Och sen då? Nej, vänta här i staden. Låt det fast vara Vasa eller vilken stad du ännu tänker på. Om du får hem. Men vänta på att Gud ska göra det han vill göra. Så att du utrustas. Med vad då? Kraft i dina fysiska muskler? Nej. Med kraft från himlen, från höjden. Och så står det i apostlagärningarna. För det handlar om att bli döpt i den heliga ande. Och egentligen skulle jag säga, det är lika fysiskt som att bli döpt i vatten. Någonting får sitt slut, någonting får sitt början. Det finns ett före, det finns ett efter. De har lite olika syften. Du är frälst fast du inte döpt. Du är frälst fast du inte har fått andedop eller blivit döpt i den heliga ande. Men det är liksom en utrustning. Och Jesus säger, jag ska sända er hjälparen. Så vem här vill liksom leva utan det? Och tänka att jag fixar det här kristna livet genom att vara normal. Genom att leva på 50%. Genom att göra det på en lagom nivå. Nej. Det är normalt att vara onormal som kristen. För att vi har en higher power. Och det är inte särskilt normalt. Och ändå är det. Jag tror det finns 800 miljoner andefyllda kristna i den här världen. Inte för att göra en stor jämförelse, men lutherska kyrkan som finns i det här landet, den är ganska mycket mindre. Alltså det är ganska normalt att lovsjunga. Det ska normalt att ha ett karismatiskt uttryck. Att tron får ett liksom, att det händer något. Och det finns också andefyllda lutherska troende. Så jag gör inte en skillnad. Jag vill bara säga det. Att tro på vad den heliga ande gör. Det är för alla kristna. Jesus sa inte, ja hej, det här är för baptisterna. Eller det här är för finska pingstvänner. Ja. Nej, det här är för alla kristna. Det fanns inte ens samfund olika kyrkor. Utan han säger bara att den heliga ande, när den heliga ande kommer över er, Apostlagärningarna 1, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judén och Samarien och till jordens yttersta gräns. Så tack vare att det här hände så spred sig hela den kristna tron över världen. Det fanns människor som inte bara satt sig ner i sitt lilla mellanrum och tyckte synd om sig själv. Och sa, jag behöver kraft från himlen så att jag kan göra något, så jag kan gå med den här tron. Tanken med den här sången, det var också att ni som sov skulle vakna. Jag tycker alla är vakna, så det är bra. Men också det här. Det här är något vi behöver. Flera av er var till förbön igår. Jag vet att det finns en längtan efter mer. Och det handlar inte om att tro lite mer. Att bli lite bättre på att vara kristen. Att hålla sig borta från att vara udda och känna sig normal. Nej, det handlar om att bli utrustad med kraft från Gud. Att bli döpt i den helige ande. Det är en upp- och nervänd logik. För det handlar inte om att vi är så starka och duktiga. Utan det handlar om att Gud utrustar. Och när jag sa i början här, kolla runt. En ung generation. Ni är människor, fantastiskt skapade av Gud. Ni är inte här för att gå på ungdomsevenemang en gång i året. Eller några gånger i året. Midvinterveckan och Easter och någon konferens kanske på sommaren och något läger. Nej. Gud har tänkt så mycket mer. Ni är här för så mycket mer. Gud vill utrusta dig för ett helt liv. Och ifall du gör det i din egen kraft kommer det bli otroligt tungt. Men ifall du blir beroende av Gud och hans kraft, då börjar det hända grejer. Och det står det att när den helige ande kommer över, ni ska få kraft och bli mina vittnen. Om du skäms för din tro, om du tycker det är jobbigt att vara kristen, du behöver bara mer av den helige ande. Som får flöda igenom, så att det får bli det överflödet. May the God of hope, som jag också har sagt inför festivalen, fill you with all hope and joy and peace, so you may overflow by the power of the Holy Spirit. Alltså ett överflöd så att du får, som du får genom den helige ande. Och nu går vi ner för landning. Vi kan ta upp kanske någon av musikerna. Gud har skapat dig. Och Gud har kallat dig. Gud förbereder dig. Och Gud fyller dig. Gud formar dig. Och varför gör han allt det här? För han älskar dig. Gud har skapat dig. Varför då? Ja, du, bra fråga. Men någonstans så var det Gud gjorde. Han har skapat, han är skaparen. Och det han har skapat, det älskar han. Och han kallar dig, varför det? Jo, för han har tankar för dig. Han har planer för dig. Han känner dig. Gud förbereder dig. Vad betyder det? Jo, du måste inte vara där du sen kommer vara. Du måste inte förstå det du sen kommer förstå. Du måste inte uppleva allt just nu. Du är ung. De flesta av er. Nej, alla av er. André, du är också ung. Alla unga på sitt sätt. Nej, för Gud gör något fräscht. Och det är ganska härligt. Därför kan vi nog känna oss unga. Och vi behöver tag på det som är på riktigt. För om det bara handlar om att du ska sjunga så högt du kan. Ha dåligt samvete för att du läser Bibeln för lite. Det blir bara tungt och tungt och tungt. Tänk om. Du får leva ett överflöd för att Gud ger sin helige ande. Han fyller dig. Han ger den helige ande som en gåva. Du måste inte ta emot det. För det är en gåva. Men du får ta emot. Och att Gud formar, det betyder att han älskar dig och du är perfekt som du är. Men du kommer inte vara som du är. Att vara lärjunge, att följa Jesus, handlar om att tillåta sig att bli formad av honom. Inte tänka att Gud har skapat mig exakt som jag är, med mina dåliga attityder och med allt det här. Nej! Du är skapad som du är, du är älskad som du är. Men när vi följer Jesus så formar han också någonting. Främst i vårt inre. Vi ska inte putsa våra fasader och gå runt och le och säga att allt är bara bra när det inte är bra. Säg som det är. Särskilt till Gud. Joy, den upp- och nervänd logik. Det finns egentligen inget logiskt i det. Men det Gud ger. Det är liksom lite logiskt och ologiskt. För Gud är Gud. Vi har förberedare det här och vi ska stiga upp tillsammans. Och den här dagen så har vi på ett sätt ett så här litet tema som går genom allt, eller genom mötena i alla fall. Och det är att få tag på mer av kraften i det heliga ande. Glädjen som faktiskt finns i Gud. För glädjen är inte vår egen. Glädjen är från Gud. Och det är glädje över att vi får vara frälsta. Det är glädje över att vi får vara förlåtna. Det är glädje över att, wow Gud, tänk att du älskar mig. Så Filip talade om tacksamhet igår. Det föder också en glädje. Det är inte naturligt kanske att vara glad, för jag går igenom jobbiga saker just nu. Det gjorde Jesus också. Och så säger Jesus så här i Lukas evangelia 11. Jag läser det för er. Och jag säger er, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande och dem som ber honom? Om du längtar efter den heliga andens kraft så att du faktiskt klarar av att vara kristen, för att Gud har fyllt dig med sin heliga ande, om du längtar efter det, kom fram till förbön idag. Vi kommer ha det både nu på morgonen och på kvällen. Om du längtar efter att få leva ett kristet liv med kraft som finns här, som inte din egen. Gud vill, han är en god far, och han ger till den som ber. Så vi ska lovsjunga och jag vill bara uppmuntra dig. Och det kan vara, det kan ju kännas här, varför ska jag gå fram nu? Jag kan ta det senare. Nej, om du känner dig orolig eller lite rädd att göra det. En poäng med den heliga ande är att vi får frimodighet. Och det här är lite svårt nu då, för att om du känner att du inte har frimodighet just nu och känner att din tro är något du håller för dig själv eller som är svårt att vara stolt över, det är just därför du behöver få bli fylld av den heliga ande. Få tungotale om inte du har fått det. Få bli uppfylld, få känna lite som Coldplay, this boy is electric. Det är inte elektriskt, men få uppleva att det här är på riktigt. Så jag vill uppmuntra dig, kom fram till förbön, be med någon, säg att hej, jag längtar efter det här. Att få det överflödet så att lite gammalt bråte får flyta iväg med den strömmen. Och Gud får ge mig det som är nytt. Den som är törstig, kom till mig och drick. Ur hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram.